Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.
Hej och välkomna till Glutenpodden! Hej och vad kul att höra!
Vad häftigt!
Vi är alltså på Mat för livet-mässan i Kista.
Sveriges största glutenfria mässa.
Det är så fett. Det är så mycket folk här. Vi kommer idag att köra en livepodd med frågetema.
Ja.
Det kommer vara frågor som vi har fått in i förhand till Instagram. Och det kommer också vara frågor från publiken.
Jättekul.
Ska vi dra igång?
Jag tycker det.
Då kör vi. Välkommen till Mat för livet-mässan och livepodden.
Hej!
Kul att vara här, Linus.
Det är jättekul, Smira.
Hur många gånger har du varit här?
Ja, det är tredje året för mig faktiskt.
Är det?
Ja.
Då vinner jag med hästlängder.
Nej.
Jo, jag har varit här 11 år.
11 år?
Man kan knappt tro det.
Nej.
Vi har varit här på den här mässan igår och idag.
Ja.
Nu kör vi live-podd, Glutenpodden.
Precis.
Hur tycker du att mässan är? Hur skulle du beskriva stämningen här inne?
Väldigt, väldigt mycket folk. Det känns som att alla är ganska glada. Eller?
Ja.
Är ni glada?
Ja.
Ja, det är jättekul.
Så kul. Och det var så kul för att vår producent som är med oss här också, Anna, hon har aldrig varit på Mat för livet-mässan. Och hon var så här, hon bara, det känns som att det är så här tiden före kriget. Alla är här och alla ska köpa så mycket glutenfri mat som möjligt. Folk bara går med stora kassar liksom. Det är helt enormt stor, det bara rullar. Det är så mycket.
Det är det. Vi har till och med en Dramaten-parkering här borta.
Jättebra. Jag önskar att jag tagit med min Dramaten. Jag kommer gå runt sen.
Ja.
Vi har ju frågetema.
Ja, det har vi.
På den här podden. Vi har ju ställt frågor på Instagram och via mejlen. Mm. Och fått in väldigt mycket.
Och det är mycket frågor även som jag har fått in liksom under årens gång. Saker som folk är intresserade av att veta. Mm. Det är mycket.
Verkligen. Ska vi dra igång med första frågan?
Det kan vi väl göra.
Den kommer från, nu ska vi se, vi har ett fuskpapper med oss. Från Sissi i Göteborg.
Ja, och frågan är då, hur gick det till när vi startade podden?
Det är en jättebra fråga.
Eller hur?
För det hände faktiskt typ här på Mat för livet-mässan förra året.
Häftigt ändå, att det är jubileum.
Ja, det kan man säga. För det var en från förbundet som kom fram till mig och sa, hej, jag har en jättebra idé. Vi vill starta en podd. Kan inte du vara programledare för den? Det vore jättekul. Och jag sa, ja, det vore jättekul. Maila mig så ser vi vad som händer. Och sen tog vi ett möte och jag sa, men jag vill ha med mig en expert. För att jag kan prata om bakning och så. Och hur det är att ha celiaki. Men jag kan inte så här, forskning och sånt. Och då sa de, då vet vi vem vi ska ha. Då ska vi ha Linus. Och sen så typ bestämdes det utan vi hade träffats.
Ja.
Sen träffades vi på ett möte typ och bara så här, nu ska ni köra podd.
Ja. Men det gick bra.
Det är jättebra. Ja. Det blev jättebra.
Jättekul.
Så, och nu har vi kört en säsong ju.
Ja, 12 avsnitt.
Det här blir ett bonusavsnitt.
Ja.
Och sen kommer det säsong 2.
Säsong 2 kommer nästa år.
Yes. Och vi har också blivit nominerade till ett pris som man får passa på att skryta
lite. Ja, det får vi säga.
I London. Ska vi kanske åka dit? Jag vet inte om vi kommer åka dit. Men till någon typ av content award, någonting sånt. Så det är kul. Folk lyssnar.
Vi internationellt pris. Jättehäftigt.
Väldigt roligt.
Ja.
Men det är den korta historien, eller långa, jag vet inte. Det är historien om podden,
historien.
Helt enkelt.
Det är det.
Yes. Nästa fråga då. Då har vi Mats som undrar, vad har man för rättigheter som celiakist? Vilka bidrag kan man få? Vad kan man kräva av skola eller allmänna matsalar som på sjukhus och till exempel flygresor och så? Linus, vad har man för rättigheter?
Det är en ganska stor fråga, får jag säga. Det är väl lite så här i allting. Jag skulle säga att jag hinner inte svara på allting just nu.
Nej.
Jag har svarat på ganska mycket i tidigare avsnitt av podden. Så att, in och lyssna. Men jag kan väl ta någonting då. Det är rättigheter. Celiaki är ju faktiskt en funktionsnedsättning. Enligt som svensk lag.
Det är så sjukt. Man tänker inte det.
Nej,
jag känner mig inte funktionsnedsatt.
Nej, men jag säga människor, när du får i dig gluten.
Ja.
Hur känner du dig då?
Inte på topp.
Nej.
Inte 10 av 10.
Inte riktigt.
Nej.
Nej. Vissa får inga symptom när de får i sig gluten. Andra får jättestora symptom. Men det är fortfarande att man ska ju inte få i sig gluten.
Nej.
Det är farligt.
Ja.
Det är inte alls bra att få i sig för mycket gluten. Så att det är en funktionsnedsättning.
Visst finns det en procentsats på det här? Det tycker jag är så roligt.
Den procentsatsen som finns, det är kopplat till försäkringsbolagen. Alltså att man har privatförsäkring. Mm. Så att då räknar de på och kommer fram till under några års arbetande att det ses som 2% funktionsnedsättning.
Det är kul om man tänker sig att så här, kroppen är 100%. Ja. 2% det kanske är typ ett finger.
Ja, något sånt där kanske. Något sånt?
Så mycket funktionsnedsättning. Så mycket, ja. Men det är ändå något.
Ja, det är någonting.
Säger man lite glatt.
Men man har ju rättigheter just för att man har den här. Man får inte bli diskriminerad på grund av sin funktionsnedsättning. Så att om man blir liksom negativt behandlad på skolan eller på arbetsplatsen eller andra ställen där någon som har makt över en bestämmer att man får en sämre upplevelse eller liksom ett liv för att man har celiaki, det är inte tillåtet.
Men typ om jag på jobbet får, om de bjuder på fika på jobbet,
ja,
och alla får kanelbullar och jag får ett äpple.
Det är inte okej.
Det är inte okej.
Då är det som en personalförmån som riktar sig till alla, men ja, inte till dig för att du då är...
Nej, det är sant, det är sant.
Och det är inte okej.
Och vad gör man då då?
Då pratar man med sitt fackförbund.
Aha.
De hjälper till att driva vidare. Man kan alltid mejla till mig också. Ombudsman@celiaki.se.
Bra, där fick du in den. Ja, men okej, mer då? Typ om man så här ute och reser och flyger. Har man, för det har vi fått väldigt mycket frågor om. Hur ska man göra alltså, för att få glutenfri mat på sitt flygplan? Hur löser man det på bästa sätt?
Alltså, flera klarar ju av det där, alltså flygplan. Människorna klarar av ganska mycket. Men flera flygbolag klarar av att ge glutenfri mat. Vissa klarar ju tyvärr inte av det alls. Mm. Alltså de typ ger vanlig mat och säger, ja oj, vi visste inte. Nej. Fast man har fyllt i kanske typ 3 blanketter och ringt och frågat och sånt där. Och det är lite svårt det där eftersom flygbolagen jobbar ju liksom internationellt och det är massa olika lagstiftningar fram och tillbaka. Men jag tycker ändå att man ska alltid klaga. Alltså man ska alltid bråka lite extra. Mm. Det är värt det. Och jag tycker också att, hör över till mig också då, så hjälper jag till.
Det är bra, det känns som att du är någon typ av så här pappa för alla celiakister. Så här, hör över till mig så löser jag det. Men det är för det är
ja,
sant.
Ja.
Men det är, för just flyg kan ju vara väldigt störigt. Jag vet någon gång när jag flög liksom typ så här 10 timmar och de hade missat att man har celiaki. Då är man ju ganska körd, alltså. När man sitter där och så här, inte kan få någon
mat. Ja, vad gör man då? Eller vad gör man innan? Om man vet om att det kan hända.
Ja, men innan så kanske man tar med sig lite liksom, frukt och bars och sånt så att man kan liksom, stå sig. Men framförallt, alltså, som du säger, man har, det är ju en liksom, rättighet man har. Man ska ju kunna få den maten som är likvärdig de andras.
Om man har betalt för den också.
Om man har betalt för den. Ja. Så att jag har någon gång varit så här, ja, men kan jag få plocka ut ur de andra matlådorna det som är glutenfritt? Alltså typ salladen, så här, någon, cream cheese, alltså lite sånt som man ser är glutenfritt liksom. Ja, det har de väl varit medelglada till, men ändå liksom gått med på.
Ja.
För att man har rättigheter.
Ja, jag tänker att om man åker långflygning också, det är inte alltid kul att ha en passagerare som är jättearg.
Nej.
För att de har lågt blodsocker. Så att det kan vara bra för personalen också att se till att passagerarna är hyfsat glada och nöjda.
Verkligen. Det blir så här OPK 2019 att prata om så här, flyga långflyg 10 timmar.
Ja, men
vi kan ta bort det om det kommer i en längre version.
Men någon gör det.
Någon gör
och,
det.
Så här, man får skämma så mycket man vill, men man ska ju fortfarande inte må dåligt,
ja,
tycker jag.
Sant. Vi kan köra nästa fråga.
Mm.
Den här tycker jag är väldigt bra. Det är Tilda Karlsson som har skrivit, som kanske också faktiskt är här. För jag får med att hon skrev på Instagram att hon också skulle hit. Om hon är här så är det här nu din fråga. Kan man ta reda på hur känslig man är mot gluten? Vissa kan äta sojasås medan vissa tål 0 ppm, alltså inget alls, inte ens vetestärkelse. Ja. Hur ska man veta det och varför är det en skillnad? Jättebra fråga. Jag undrar exakt samma sak, Linus.
Det är en jättebra fråga. Jag skulle säga att det absolut säkraste sättet det är att prata med en dietist. Alltså boka in ett besök hos en dietist, vilket man ändå ska göra om man har celiaki, om man inte redan får det automatiskt. Och hos dietisten så kan man prata om liksom sin individuella glutenfria diet. För det är ju liksom allting man får i sig. Ska man ju tänka på vad det är för någonting. För att tillsammans så kan man ju få i sig liksom alldeles för mycket. Eller kanske helt fel näringsvärde. Alltså det är bra att ha kontakt med dietist. Oavsett vilken ålder man är så kan dietisten alltid hjälpa till att få liksom lite bättre koll.
Ja, för liksom jag var hos en dietist när jag var typ 5-6 och fick min diagnos.
Det var jättebra.
Det var toppen.
Men hade du gjort det när du var 6, när du var 7, när du var 8, när du var 9, det hade varit bättre.
Ja, jag ska göra det. Efter vi hade ett avsnitt med dietist Elin så lovade jag mig själv att boka in ett besök. För det är så mycket som man inte... Alltså det ändras ju också. Du har till exempel... Ja, men för jag fick höra, alltså när jag fick min diagnos till exempel, att alltså, vetestärkelse är alltid okej. Så jag har alltid tänkt att det är det. Och sen så när vi hade henne på besök, då sa hon att så här, ja, vetestärkelse om det står inom parentes glutenfritt. Annars är det ju inte glutenfritt. Det hade inte jag koll på. Jag trodde det alltid var det. Så att... Det är bra att gå för att få reda på de här liksom, nya sakerna också.
Ja, precis. Och att också få liksom en påminnelse om hur det faktiskt är. För att det kan vara att saker kanske inte har ändrats, men att man har diskuterat i sociala forum där någon tycker någonting väldigt starkt, en annan tycker tvärt emot. Och sen så vet man inte riktigt vad som är egentligen så här, fakta.
Nej,
och
exakt.
Dietisterna kan hjälpa en fram till att veta vad som är faktiskt sant och också vad som funkar för just dig, för att alla är olika. Vi hade dietistdelen här på mässan igår.
Ja.
Pratade längst in i föreläsningssalen här borta på M6. Och det hon sa var att när man har kollat på hur känsliga människor med celiaki är, så ser man att de tål att få i sig totalt antal milligram per dag. Mm. Så är det någonstans mellan 10 och 100 milligram per dag. Men att man ligger någonstans däremellan, och det är ganska stor skillnad. Och att man säger att så här, normalt, de allra flesta klarar av 30 milligram gluten per dag. Och då måste man ju ta reda på liksom, var är man någonstans där?
Men hur gör man det, jag som då inte har varit hos en dietist på länge, gör man det genom ett prov? Liksom?
Så inte genom ett prov, utan man får väl så här, testa sig fram liksom, under tiden. Men det är bra att vara ganska försiktig i början. Men att man gör det tillsammans med en dietist, att man inte så här, kan säga, själv testar sig fram till sin diet. För man vet ju inte riktigt exakt allt.
För att det här är intressant. Det här har ju du pratat om flera gånger. Men det här med tyst celiaki. Alltså inte tysk som i landet Tyskland, utan tyst. Ja. Det var tydligen någon som hade hört fel på podden och mejlat och frågat vad är tysk celiaki egentligen? Det är alltså tyst. Som i att man får i sig gluten, men man får inte så stort liksom, utslag. Alltså man märker inte.
Precis. Man får ingenting liksom, med magtarm eller så typ huvudvärk och så tydliga saker som man kopplar till. Utan man får kanske andra mer så här lång så här symptom som man märker på längre sikt, eller att man depression är ganska vanligt, man har celiaki, att man liksom man blir deprimerad. Så det finns jättemånga olika symptom man kan få som man inte normalt sett tänker på att ha med celiaki att göra.
Nej, för att det, hur många procent är det som har tyst celiaki nu igen?
Det finns inget som riktigt vet, men så det jag hör så är det väl i alla fall typ hälften, kanske fler som inte har.
Ja. Alltså fattar ni vad sjukt att det är liksom, för att jag har ibland känt att så här, oj, jag råkade få i mig gluten, men jag liksom mår inte skit. Så då, ja. kanske det har växt bort på mig. Men då kanske det snarare är att jag har mot ett tystare hållet då, så att det inte märks.
Ja, och man kan säga också att det förändras över livet. Alltså man, om man är som under en period av livet kanske då får så här jättevåldsamma liksom magbesvär, så kanske man under en senare period inte alls får det. Så det kan liksom skilja väldigt mycket hos samma person över i livet också. Att det är, man kan fortfarande få i sig alldeles för mycket gluten, men man kanske bara inte märker av det just då.
Nej.
På grund av andra anledningar. Det finns ju så mycket.
Så därför ska man gå till en dietist så man kan ta reda på hur ja. Känslig man är.
Och också att få liksom hjälp med sin diet så att man kan sköta sig och få anpassa den efter liksom det livet man har just nu. För jag tänker att om man är 5 år gammal kanske man lever ett liv. Är man 85 kanske man lever ett annat liv. Och är man 15 ett annat liv. Så det går liksom inte att få en diet när man är 4 år gammal som man sen ska slaviskt hålla hela livet genom alla liksom livssituationer.
Känns som att du pikar mig lite här.
Nej, inte dig. Jag pikar sjukvården då.
Ja, exakt. Nej, men det är sant. Verkligen. Ja. Ska vi köra nästa fråga?
Ja, då kör vi så här. Anna från Stockholm undrar så här. Smilla, vilka kokböcker har du skrivit? Hur gick det till när du fick skriva kokböcker? Och hur hittade du på dina recept?
Bra fråga tycker jag. Kul att svara på.
Ja.
Nej, men jag har skrivit 3 kokböcker. Smilla bakar glutenfritt, Smilla lagar glutenfritt och Smilla firar glutenfritt. Den sista går förut att köpa i den här montern. Lite reklam sådär. Och det var så att jag hade en blogg som heter glutenfrittliv.se där jag la upp massa recept, för jag kände så här när jag fick min diagnos att det finns inga bra lättillgängliga recept som är så här lätta liksom. Många som var liksom krångliga eller med så här svartvita tråkiga bilder typ. Jag ville bara göra så här, alltså vanliga recept fast de var glutenfria. Så att jag la upp dem på den här bloggen och den bloggen fick ganska mycket läsare. Så då till slut så var det en på ett bokförlag som kontaktade mig och sa: "Hej, vill du göra en kokbok?" typ.
Och när var det här? Då hur gammal var du när du började blogga?
jag var 12 när jag började blogga, så jag var verkligen ung liksom. Mm. Och det, recepten var ju därtill. Så, alltså, men med liksom 12-årings entusiasm, ja, verkligen. Och jag var 14 sen när jag skrev kontrakt på kokboken och 15 när den gavs ut. Oh. Så att, jag känner ju som att jag har gjort det här halva mitt liv, vilket jag har typ. Ja. men det är så otroligt kul tycker jag att göra recept som liksom man lyckas med, som man sen kan dela med sig av. För att jag tycker det är så, ringar in stämningen så mycket på den här mässan, att så här, vi är ju så många som har celiaki, som går runt med det här varje dag och försöker hitta något bra recept, och man vill på semmeldagen, så här, vi vill alla ha en glutenfri semla på semmeldagen. Mm. Och då så här, om jag hittar ett bra recept på det, då är det ju avsågat att jag ska sitta liksom själv och hålla på det. Ja. Så att jag tycker det roligaste är liksom att kunna sprida det och få också höra att så här, andra har bakat de semlorna och tycker de blev bra och så här. Så det är den här liksom community-känslan, ja, som jag verkligen gillar.
Vad kul.
Ja. Ska vi ta nästa fråga?
Ja.
Det här är en fråga som kom in utan namn. Ja. Men den lyder, Linus, av all forskning, vilka resultat förväntas kunna påverka celiakisters vanliga liv i närtid? Sjukt spännande. Jättejobbig fråga. Jag är glad att du fick den och inte jag. Men,
har du något tips?
På vilken forskning? Ja. Nej, det är därför du är här. Det, det här är anledningen till att du är här. Okay, du är expert. Ja.
Jo, så att det finns jättemycket forskning som pågår nu och har pågått under många, många år. Där man kollar på så här, varför sjukdomen uppstår. Där man kollar liksom, så här, på molekylnivå liksom, och undersöker väldigt noggrant. Och jättekrångliga slides på konferenser som jag inte fattar. Jag tror inte hälften av dem som är där fattar heller. Det gör jättemycket sån forskning. Och sen kollar man även på olika mediciner, olika preparat som ska göra att man så här, kan äta gluten fast man har celiaki. Inget har lyckats ännu, men de forskar och tänker att någon gång kommer det att hända. Och vi hoppas på att det händer, men det verkar vara en bit kvar tills dess. Men det som faktiskt har forskats på, som var ganska intressant, det presenterades på en konferens i augusti i år som jag var på. Där de hade kollat på brödrostar, om man kan rosta glutenfritt bröd i en brödrost som man precis innan har rostat vanligt bröd. Och det är en sån där sak som alla har hört någonting om det. Mm. Från läkare, dietist eller kompisar eller på ett forum eller någonstans vet alla någonting om det här. Mm. Men folk vet väldigt olika.
Ja.
Så då har de forskat, jag kommer inte ihåg vart det var, men jag tror att det var Kanada. Så har de kollat på det här och då testat att rosta. Jag tror att de rostade sammanlagt 40 skivor, så det här kanske inte är liksom med all forskning som kommer att finnas. Det kommer att finnas mer forskning på det här. Ja. Men då har de kollat att det är ingen fara. Man kan rosta i en sån här pop-up brödrost utan någon fara. Man kan även rosta på en här som går på ett band. Liksom, som, vet, som
i hotell? Typ.
Ja, på hotellfrukost. Liksom. Ja. Man kan rosta även där.
Men det är så roligt att tänka sig att det har stått forskare i Kanada och rostat bröd.
Ja.
Men det är alltså riktigt,
det är faktiskt riktigt.
Det är en riktig rapport.
Ja.
Och jag, det är ju skillnad. Jag har alltid haft två brödrostar hemma. Ja. Men nu bara en.
Ja, och det här är, så här, man kan forska mycket mer på det här. Mm. Men det här är alltså första forskningen som finns på det. Det finns liksom ingen som har gjort det här tidigare och kollat om bröden verkligen är glutenfria eller inte efteråt.
Nej.
Utan man har liksom antagit och hoppats. Så det finns, den forskningen har ju faktiskt så här, relevans för livet som man lever idag. Mm. Inte då om ens barnbarn kan slippa sjukdomen när de föds. Mm. Utan det är så här, jag tycker det ska finnas mer forskning på hur alla som är här och alla som sitter hemma faktiskt kan få ett jättebra liv nu och inte behöva liksom då ha två brödrostar eller andra saker.
Det kan du inte berätta om det här med pastan också. Det sa du till mig innan här.
Ja, och det var att de har kollat pastavatten. De har testat att först koka vanlig glutenhaltig pasta och sen har man plockat ur den, haft kvar allt vattnet med då massa gluten i. Sen har man stoppat ner vanlig glutenfri pasta, kokat det tillsammans med glutenvattnet då. Sen har man hällt av vattnet och så har man sköljt av pastan med vatten bara. Mm. Och då är den glutenfri. För glutenet liksom sköljs av.
Det är sjukt. Men det måste ju gälla mest restauranger, tänker jag. Eller jag brukar inte så ofta liksom plocka upp pastan och behålla vattnet. Nej, ja,
det,
och sen koka
det kan nog vara med restauranger. Men de som gör det hemma,
ja,
kan ju slippa fundera så jättemycket. Och det är det som är viktigt att veta, att gluten kan man faktiskt torka bort med vatten. Det är liksom, vissa grejer måste man ju faktiskt göra rent jättenoggrant med liksom, alltså massa medel och grejer. Men gluten kan man ta bort med vatten. Så att om man har en skärbröd till exempel som man har skurit vanligt bröd på, så kan man torka av den med en trasa och sen använda den på nytt. Och det som man ska kolla efter, det är så här synliga spår efter gluteninnehållande bröd. Så ser man smulor, tar bort dem. Annars så är det liksom, ska det vara safe.
Det är ändå intressant. Jag tycker det var väldigt skönt att höra just den här pastagrejen, för att jag har ibland varit på liksom restauranger som har, alltså en vanlig pastarestaurang, så har de glutenfri pasta också. Och då har jag känt typ så här, men jag lovar att de bara har såna pastasilar som de sänker ner i sitt kokande vatten. Och hur kan man då veta att det är liksom safe vatten? Ja. Men då vet man det nu, då är det okej. Om man skäller av den efteråt.
Om de verkligen gör det.
Ja.
Alltså, men så här, lita inte på att de verkligen gör det då, bara på default, utan prata med dem också så att de verkligen gör det.
Alltså, men jag skulle säga, av den?
Ja, men så på restaurang så ska de inte göra det, utan på restaurang så ska de koka separat.
Varför det?
För de ska inte chansa med din hälsa.
Nej, okej, sant.
För om de skulle missa, när du är hemma så kan du faktiskt veta om att jag har sköljt av den, jag har gjort allting rätt. På restaurang så gör de det, men de ska inte riktigt chansa med din hälsa, utan de ska göra absolut helt säkert.
Ja,
så de har att hålla sig till att göra det liksom, enligt konstens alla regler, separata kastruller.
Okej, sant. Men spännande.
Ja.
Min forskning. Det här är inte en fråga, men det är något som jag tycker är väldigt spännande. Det här med de här tabletterna. Jag vet inte om vi får namedroppa saker bara hur som helst. Det är inte
vi
public service,
men
exakt. Gluten Go.
Ja.
Som är en medicin där som man ska äta för att bryta ner glutenenzymet typ eller någonting. Det och plus celiaki. Kan du inte berätta lite?
Jag syns att de två mixar inte egentligen. Det finns flera som hör av sig till mig om, jag skulle säga, alla möjliga preparat, inte bara gluten go, utan det finns ganska mycket annat också som man hittar i olika länder och i olika sorters butiker. Det kan vara liksom apotek, naturapotek och liksom lite vad som helst. Och tanken är ju då att man ska så här, få en mindre effekt för de som får de här starka symptomen. De vill ju bli av med de här starka symptomen såklart när man fryser gluten. Och det har jag full förståelse för. Och då har vissa märkt att vissa produkter funkar för dem, för andra funkar de inte. Men det finns liksom ingen forskning på att de skulle funka mot den här inflammationen i tarmen som alla får. Och det är det som är det viktigaste, att man inte fryser gluten för att inte starta upp inflammationen eller hålla den vid liv. Och om man då, det som jag har, problemet som jag har hört då, det är att folk som upptäcker de här pillerna ser dem ju som så här fuskpiller, att de kan ibland då ta och käka gluten. Och sen äta piller för att inte känna sig lika dåliga efteråt. Men det blir lite grann som att man har tyst celiaki, att man då fortfarande inte är landet då, utan.
Men det är alltså, nu ska vi inte promota det, men det är så att det kan dämpa liksom reaktioner.
Hos vissa kan det tydligen, men sen finns det även ostbågar har jag hört kan hjälpa till att dämpa.
Ja, det också, och grönt äpple.
Grönt äpple är mycket billigare tror jag än Gluten Go.
Ja, säkert.
Mycket enklare att köpa också.
Ja.
Men jag säger, på Gluten Go står det väldigt tydligt, inte för människor med celiaki.
Nej.
Så jag skulle ändå.
Det är det vi håller oss till.
Ja, och som sagt, jag tycker det skulle vara jättebra om det fanns en medicin som på ett bra sätt kunde motverka besvären man får. Och så här, man är ju själv såklart liksom fri att testa det man tycker verkar vettigt. Men det absolut viktigaste är ju att man inte sätter igång en inflammation i tarmen. För att det som händer då, det är att man tar upp näring sämre. Och det är absolut inte bra. Och då är det inte värt att, liksom, att så här, slippa spy lite grann. För att man liksom fuskar sig fram till en allvarlig inflammation.
Verkligen. Bra.
Så att mitt råd är att vara försiktiga med de här och fuska absolut inte.
Linus, du är verkligen glutenpappa. Fuska inte, var försiktig. Det är bra.
Ja, jag tänker att ni lever era liv. Jag går bara ut liksom med en sån ganska så här fyrkantig bild och sen får ni liksom leva utifrån det.
Linus, men har ju inte celiaki själv.
Nej.
Det är sjukt. Han står här och har glutenpodden och så har inte ens det själv.
Nej.
Ska du outa dig här? Men du är väldigt bra på det här med celiaki.
Jag tycker det är intressant. Jag har inte själv, men jag kan ha lite empati ibland, kanske.
Ja, men du är kanske den mest patosiga personen jag känner.
Ja, vad
kul. Alltså att du har bra, men rätt ska vara rätt, liksom.
Ja, men det ska det vara.
Ja.
Ja. Vi har fått in en fråga som jag fick. Det var liksom ett mejl med bara den här frågan.
Ja.
Det var, hur gör man när man är på en middag eller en fest och världen har fixat någonting glutenfritt? Typ någon kaka eller liksom några bullar eller något sånt där. Men det finns ju, man gillar kanske inte allt.
Nej.
Och just den här saken gillar du inte.
Nej.
Du tycker att den till och med är jätteäcklig.
Det är så många i publiken som skrattar just nu. Ja.
Jag tänker mig att det här borde ha hänt kanske alla.
Ja.
Men liksom, hur gör man? För det syns ju ganska tydligt då.
Jag vet.
Om det bara är du som äter glutenfritt.
Ja, jag vet.
Och det finns en kaka. Alla andra käkar du som en skål och det här, ingen vet vem som tog vad. Men det är bara du, det syns ju om du käkar eller inte käkar.
Ja.
Hur gör du för att så här, få en bra stämning liksom och sådär?
Ja, men det här, alltså det låter som ett töntigt problem som inte borde vara ett problem. Men det är typ lite ett problem. För tänk, särskilt om man har gjort så här en liten gratäng typ. Då syns det så otroligt tydligt vad man tar liksom. Eller så här, köpt en bulle eller någonting. Mm. Visst, bullgratäng kan ju vara gott, men om det är något man inte tycker om, då blir det ju stelt liksom. Men jag brukar antingen typ liksom gegga runt lite. Du vet det här som jag gjorde i skolmatsalen när man var liten och inte ville äta upp. Så att det inte ska se ut som att, alltså för att det ska bli bra stämning basically. Sen måste man också komma ihåg att jag tror att sånt där kan vara större hos liksom en själv än vad det är för liksom den som har lagat maten. Att så här, jag står där och bara, gud nu kommer de se och jag ska ta, hur stor bit ska jag ta och kommer de bli ledsna och så här. Alltså det är liksom en middag en gång, det är inte världens grej. Man får komma ihåg att så här, så speciell är man inte. Liksom världen fallerar inte för att man inte åt upp halva kakan utan bara en fjärdedel. Ja. Men annars kan man alltid äga runt lite om det känns stelt. Eller typ säga så här, det var jättegott men jag är jättemätt eller så här. Jag tyckte jag åt så mycket av den här goda salladen här bredvid så att nu orkar jag inte så mycket av den här blomkålsgratängen typ.
Sen kan man ju också om man tycker då för att det har ju varit ett problem tidigare. Nu börjar ju faktiskt glutenfri maten vara ganska god. Jag som inte har celiaki kan ju tycka att mycket av sakerna som man går omkring och provar här på mässan kan faktiskt smaka som gluteninnehållande bröd.
Mm.
Men jag tänker, det kan ju vara det att fortfarande att man tycker inte om vissa grejer. Alltså,
ja.
Och det är ju samma sak. Alltså, jag som inte har celiaki tycker ju inte om allting som är så här, gluteninnehållande.
Nej.
Och människor med celiaki tycker inte om allting som är glutenfritt. Det är ju gjort för liksom, alla.
Mm.
Jag tänker, man kan ju också säga det. Alltså, om man vågar.
Ja.
Kan man säga att, så här, jag är ledsen, jag tycker inte om just den här grejen.
Nej, verkligen. Men det kan,
så att jobbigaste... de inte köper den nästa gång också och tänker att ja, hon sant. Gillar ju den där, jag köper den igen.
Ja, det är sant, det är sant. Men det jobbigaste tycker jag, det har varit typ så här, om man har alltså, blivit bortbjuden och någon har gjort något glutenfritt och sen så märker man att den inte har full koll så börjar man fråga lite så här, hur räddar du den här såsen i lasagnen? Så bara, det ska nog inte vara något problem. Och man bara, jobbigt. Det är ju stelt då, för då blir det liksom så uppenbart dålig stämning att den har försökt och så här misslyckats typ. Och man själv liksom, inte kan äta. Då, så här, man kan inte äta för att vara snäll. Kan vi alla vara snälla och komma överens om att så här, man ska aldrig äta bara för att vara snäll om det innehåller gluten. Jag har varit nära på det för det är dålig stämning, men det är aldrig värt det.
Nej, jag får den frågan ganska mycket också just. Folk som inte vill liksom bli utanför på något sätt. Jag tänker att det är samhällets roll att få alla att känna sig lite välkomna. Så man ska ju inte behöva känna sig utanför.
Nej.
Men man ska ju heller inte så här, käka saker som man så här, blir sjuk av. Det är inte bra.
Nej, bra. Ja, men ska vi köra nästa fråga?
Ja.
Den här tycker jag var jättebra. Det var en som skrev och frågade, om man tror att man har celiaki, räcker det då med att undvika gluten i några veckor? Och sen om man mår bättre så kan man anta att man har celiaki och då så är det så. Och då, det var den informationen jag fick på vårdcentralen. Var det någon som skrev?
Ja, jag tänker, finns det någon här, om ni räcker upp händerna eller applåderar kanske bättre. Har någon hört det här av en läkare någon gång? Ingen som har hört det?
Det här är bara det är en som har mejlat som har hört det.
Okej, jag har hört det massvis med gånger från massa olika människor. Jag har även hört det själv någon gång.
Det är ingen som vågar, exakt.
Jag hörde det själv någon gång när jag typ var hos läkaren. Så sa de det att det kanske är gluten. Du käkar glutenfritt några veckor och sen så är det klart.
För då menar de att så här, men om man mår bättre så har man nog celiaki och då
exakt.
Behöver man inte...
Ja. Och två veckor är också sån här, det är tydligen en tid som är... Den återkommer ganska ofta. Och den här frågan får jag tyvärr får jag den lite för ofta för att det ska kännas bekvämt.
Mm.
Man har ändå känt till hur man diagnostiserar celiaki sedan 50-70 år tillbaka. Så att det finns väldigt få läkare som är aktiva nu som var aktiva för längre än 50 år sedan som fortfarande tänker att det är så som de lärde sig när de gick på läkarhögskolan. För de är pensionärer sedan länge.
Ja.
Så att det är väldigt tråkigt tycker jag att väldigt många läkare fortfarande har den här bilden av celiaki som är att man har magproblem och att man blir frisk efter två veckor.
Ja.
Men jag skulle säga att det räcker ju såklart inte. Utan om man misstänker celiaki så tar man blodprov först. Och om det visar positivt så är det så att för vuxna så ska man egentligen ta en biopsi. Som att man går ner i tarmen och tar ett vävnadsprov. Helst ska man ta flera stycken så att man inte råkar ta fel del av tarmen. Och sen så ska man ju då analysera det här på rätt sätt och se att det faktiskt är celiaki, att det är en inflammation. Så jag skulle säga att de människorna som får det här rådet att undvik gluten ett tag, så här, gå till en annan läkare direkt.
Spring därifrån.
Ja, spring därifrån.
För det där är så intressant, för att om man gör så, att man känner att man mår dåligt av att man äter gluten, så man slutar äta gluten och så känner man mår bättre, då har man ju fuckat upp hela systemet, för då kan man ju inte sen testa sig. För om man då testar sig sen, då har man ju en frisk tarm för att man har ätit glutenfritt ett tag. För tarmen har ju läkt då.
Ja.
Så då kommer det se ut som att man inte har celiaki, och så blir det bara en jättekonstig loop. Så att så här, man ska aldrig utsätta sig för att gå in i den loopen, utan kolla direkt liksom.
Ja.
Kolla med
gå vidare till en annan läkare direkt istället för att liksom vänta, utan ta det här liksom så fort det bara går.
Ja.
Och få en riktig diagnos av en riktig läkare.
Ja.
Men ska vi köra en sista så här, förberedd fråga?
Ja.
Och sen så går vi till lite lyssnarfrågor här.
Så ni kan redan nu börja tänka på vad ni har för frågor.
Tänk på någonting. Så får vi se om vi kan svara. Det lovar vi inte.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få sig en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiforbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker, som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Jag frågar så här då. Sist men inte minst har vi då Adam.
Mm.
Och han skriver, jag har celiaki. Vad ska jag göra? Det suger.
Alltså, vi fick den frågan och typ skrattade oss att den här kanske inte ska vara med. Så bara, nej, det är typ den klockredaste frågan. Alltså, ja. Det är väl så de många känner. Hej, jag har celiaki. Det suger. Vad ska jag göra?
Ja.
Och jag kände exakt likadant när jag fick min diagnos. Jag känner det så fortfarande ibland. Så här, och det är svårt att svara på. Men jag tycker först och främst att tänka så här... Man är ju inte den enda som har celiaki. Ibland tycker jag det kan kännas som det om man inte känner någon som liksom har det. Mm. Men att det finns ju väldigt mycket liksom information och bra recept och tips och så på nätet. Det finns jättemånga bra Facebookgrupper man kan gå med i. Typ vi med celiaki, vi som heter glutenfritt. Det finns massa olika. Ja. Det är bara att söka på celiaki och glutenfritt. Och för att liksom få den här community-känslan. För den har varit så himla viktig för mig, känner jag som har celiaki, att känna så här, man är inte ensam, man kan liksom dela med sig av tips, man kan få så här, ja men man kanske är rädd för så här, hur funkar det egentligen med typ julmust? Och så kan man skriva det och då är det någon som länkar direkt till någon så här Livsmedelsverkets utredning. Så att, så här, att tipsa och hjälpa varandra. Och det är ju möjligt nu med så här, dagens digitala medier.
Ja, mycket mer nu än förut.
Verkligen.
Det är det.
Och sen är det så här, ja, jag har celiaki, det suger, det kommer suga ibland. Alltså det är så och det är astrist. Men man kan typ vara glad att man i alla fall, bara man äter rätt så mår man ju bra. Liksom. Man behöver inte hålla på att medicinera och det är inget dödshotande, alltså så här, livshotande. Så det är ju en ganska snäll sjukdom, för det enda man behöver göra är ju att äta glutenfri kost. Liksom. Så mår man som alla andra. Så att, det, om något så är väl det någon typ av tröst. Typ.
Det är väl lite tröst. Man kan väl lägga till då hudceliaki som inte är riktigt lika kul. Och som man, så här, den måste ju, ofta får man behandla den lite extra. Det tar längre tid liksom att bli så här, symptomfri.
Ja.
Men generellt sett så är det ju så att alltså, håller man sin glutenfria kost och lyckas med det och inte liksom käka på restaurang och blir misshandlad med gluten varje dag, då kan man ha ett ganska bra liv ändå, så man inte behöver liksom oroa sig allt för mycket. Mm. Och det är ju väldigt lyxigt.
Verkligen. Man kan också tipsa om ibland om när det känns jättedeppigt att man kan lite skämta om sin celiaki om man liksom känner att man är på den nivån. Det finns till exempel ett konto som heter Vi som inte tror på glutenintoleranta som lägger upp väldigt många roliga memes typ om så här glutenfri mat typ. Det är, man, ibland, man kan välja lite olika vägar bara för att försöka liksom acceptera och bara inse att så här, det är så här det är, men det går ändå att leva ett bra liv. Liksom.
Ja.
För det gör det ju verkligen. Ska vi gå in på lite live-lyssna frågor? Är det någon som har tänkt på en fråga under tiden vi har pratat? Ja.
Vad heter det? Vi som har celiaki, vi är oftast allergiska mot bananer. Finns det något sammanband mellan det?
Oj, vad intressant.
En gång till bara.
Vi som har celiaki är ju oftast allergiska mot banan.
Jaha.
Finns det något sammanband?
Det har jag faktiskt inte hört talas om.
För jag och min pappa har så liksom.
Okej.
Men finns det inte ett samband mellan liksom olika autoimmuna sjukdomar? Alltså man kan ju dra, det finns ju flera samband med celiaki.
Alltså celiaki är ju en autoimmun sjukdom där liksom kroppens immunförsvar attackerar sig själv när man får i gluten. Det är det som gör att man får en inflammation i tarmen. Mm. Och det finns en koppling bland annat till typ 1-diabetes. Så att människor som har typ 1-diabetes har 10 gånger större risk att få celiaki. Och sen, min upplevelse är ändå att det är inte jättevanligt om man har celiaki att man också har en allergi, matallergi. Så jag tror att det hänger nog lite ihop ändå. Jag vet inte exakt hur, men man får nog räkna med att har man fått celiaki så kanske inte det är slutet, utan det kan komma nya glada överraskningar.
Så kan vi inte säga.
Ja, men man får se det som en liten utmaning eller så här liten, någonting positivt.
Ja, okej, sant.
Man får äta något annat då.
Ja, det är sant.
Det suger, men man får ändå så här försöka vända på det.
Ja. Har vi någon mer fråga från publiken? Ska vi ta vi har ju lite mer preppade frågor. Ska vi ta dem så länge? Camilla Burman undrar, vågar man äta kebab med pommes frites på en pizzeria? Där de samfriterar och hur funkar det i stort med kontaminering? Det tycker jag är en relevant fråga.
Det är en relevant fråga. Ja. Och jag skulle säga att när man har kollat på samfritering av typ pommes frites, där har vi en fråga förresten. Ska vi bara ta den här samfriteringen
först? Och sen så tar vi frågan.
Perfekt.
Här.
Vad kul. När man har kollat på samfritering så har man sett att så här, om man sköter sin mathygien, livsmedelshygien liksom i övrigt på restaurangen, så är det ingen fara att äta pommes frites som är friterade i samma, lite grann som en pastavatten. Att liksom det tas inte upp så mycket gluten när man då kollar på det. Men jag skulle också säga att om man är på ett ställe där man känner att det kanske inte är så där jätteöverdrivet rent, där de inte verkar ha så jättebra koll på sin mat eller hur man lagar mat, då skulle jag vara ganska försiktig med samfriterade saker, för att då tror jag att det kan finnas andra fel, att de kanske har råkat lägga pommes fritesen typ i vetemjöl bara på kul. Fast de inte, ingen vet varför. Men jag skulle vara, där det verkar seriöst och bra, då skulle jag känna mig tryggare. Oavsett om man har celiaki eller matallergi. Så länge de liksom har en koll på livsmedelshygien så känns det bättre.
Ja.
Men nu har vi faktiskt en publikfråga.
Ja.
Har ni något bra tips än vad man kan äta när man är gluten?
Bra fråga.
Jättebra fråga.
Det finns ju, alltså det korta svaret är ju, ja, allt som är glutenfritt är allt som inte innehåller gluten. Men du kanske tänker lite mer specifikt på så här, saker som brukar innehålla gluten.
Typ som bakelser.
Ja, där har jag har mycket bra tips. Dels så finns det, alltså det finns ju vissa typ kaféer och så som är liksom helt glutenfria. De kan vara väldigt värt att kolla upp och så. Ibland har jag känt så här, det är kanske lite krångligt att ta sig dit och så, men så här, att komma till ett kafé där allt är glutenfritt, och det finns fler och fler nu så här, det är en magisk upplevelse när man har celiaki och bara kunna välja och vraka vad man vill ha. Men på vanliga kaféer så finns det ju ofta typ så här, vad heter det, såna här chokladbiskvier, kokostoppar, Budapestbakelser eller Budapeststubbar. Jag bara kollar på dig, vad kan det finnas? Så här mandelkakor kan det ofta finnas. Typ macarons är ofta glutenfritt. Och jag tänker att det också gäller att liksom fråga mycket. För att ibland kanske man tänker så här, ja, men det är nog bara kokostoppen som är glutenfri. Och så tar man den för att man tänker att det är den som är det. Men så kan man fråga, och ibland kanske det visar sig så här, ja, men de här har faktiskt kanelbullar bakade utan gluten också här i en annan disk, så de inte står bland andra. Så att så här, man ska alltid fråga, för det kan finnas liksom gömda glutenfria saker även på vanliga kaféer och så.
Och det kan också vara så att just det här kaféet bakar sina, vad det nu är för någonting, med gluten. Mm. Så att,
exakt.
Fråga alltid om det inte står utmärkt.
Ja.
Det kan ju vara safe, men det är alltid bäst att fråga förväg.
Självklart. Ja, vi har en till fråga.
Jag heter Loella. Det här är ingen fråga egentligen, men lite mer så tillbaka till det du sa förut där med restaurang. Mm. Jag var på restaurang, beställde kebab, en kebabtallrik. Mm. Kebabtallriken kommer in och hon har lagt bröd på. Och min fråga är, men jag är gluten. Han bara, fast det är ingen gluten i bröd.
Oj,
så här,
oj.
Den restaurangen gick jag inte till igen.
Nej, det känns lite läskigt faktiskt.
Får jag ställa en eller formulera om det här, en fråga? För jag kommer att tänka på när du sa det här nu. Mm. Att om det blir så, för jag också har med om det flera gånger, kan man ta bort brödet bara då?
Jag skulle säga att hemma så har man lite bättre koll på hur man liksom har tillrätt allting. Mm. Och om man då kan liksom, om man kan ta bort eller inte, om det liksom är, om det finns några chans för smulor kvar. På en restaurang så har man inte lika bra koll. Mm. Och om de då skulle faktiskt säga då att det inte är gluten i bröd, då skulle inte jag lita på någonting de säger.
Nej.
Så jag skulle nog så här, lyfta mig och gå därifrån.
Ja. Kan man kräva pengarna tillbaka då?
Säga,
eller
ja,
förlåt.
Det var ju det han sa också. Ja, men jag kan ta bort brödet. Och då sa jag nej.
Nej.
Jag vill ha en ny. Ja. Och så kommer de tillbaka. Jag ser att det är samma tallrik. Han har plockat nej. Bort brödet. Det är brödsmulor kvar. Så jag säger tack och hej. Vad? Han skiter i att betala notan.
Bra.
Ja, men det är helt rätt.
Får man göra så? Var det här en springnota? Eller får man... förlåt, nu bara outar jag det här.
Man får nog prata med dem först. Och får det, så att det inte är något problem. Men de får ju inte, liksom, de får inte misshandla folk. Oavsett om ni gör det liksom med knytnävarna eller om ni gör det genom att ge fel mat. När man har sagt till att man inte tål gluten. Och det jag uppmanar alla våra medlemmar till och alla som har celiaki eller alla som beställer glutenfri mat som inte har celiaki. Om man får in mat som man förstår har gluten i sig, trots att man har sagt till att man inte tål det, då ska man ta anmäla det till kommunen. Deras livsmedelsinspektörer ska komma, ibland ringer de ut eller så kommer de ut på plats och undersöker och liksom ger dem en liten utskällning. För de måste kunna sånt här. Man ska inte servera mat till folk om man inte kan de här grejerna. För det kan vara allt fel. Alltså de kan ju ha liksom salmonella i maten eller vad som helst. Det är inte bara människor med celiaki som råkar illa ut när människor med restaurang inte vet vad de gör.
Nej. Har vi en till fråga? Ja, vi har en till fråga.
Ja, hej, jag heter Åsa. Jag tänkte höra, är det okej att pizzerier säger ja, men vi kan göra en glutenfri pizza till dig, men den kostar 15 kronor extra?
Ja,
den tar jag. Eller? Den tar du.
Ja, vi har faktiskt med den frågan här också som förberedd fråga, så jättebra. Det är ju så att vi har ju så här fri prissättning i Sverige, så att man kan ju ta vilket pris man vill. De skulle kunna ta 5 000 mer för det, då skulle ju ingen köpa. Så många tar lite mer, för att det är så att det kostar lite mer. Det vet ju alla som har celiaki att maten kostar lite mer, så att även för pizzerian kostar det lite mer. Sen tror jag att de drar nog lite grann på den här glutenfria trenden. Att människor som äter trenddieter eller olika, så, de är lite beredda att betala lite mer. Vilket de säkert gör. Så jag tror att de som säljer nog ganska bra och det är inte så många som bråkar om det här. Jag tycker personligen att om man har ett företag som man driver så kan man välja att ta den lilla utgiften och slå ut den på allting och ta lika pris för glutenfritt som vanligt. Det är ju helt upp till dem att de höjer alla pizzor med 50 öre. Skulle ju funka exempelvis. Men många väljer ju att göra ju så här separat pris för glutenfritt. Och de får göra det, men det man kan göra är att säga ifrån. Man kan välja att inte handla där. Men jag skulle säga, prata med dem.
Det är ju så ofta, man har ju mer makt än vad man tror liksom. Ja. Det är alltså prissättningen på sådana typ pizzerier och så sker ju, det är ju bara de själva som sätter priserna liksom. Och om man då säger så här, men hallå, så här, förlåt men jag äter här jätteofta, jag har en sjukdom liksom, jag kan inte äta. Varför måste jag betala så mycket mer? Då kommer de säga, ja men för att botten kostar mer att köpa in. Så säger man, ja men jag har inte valt det här, så här, kan inte fundera över den prissättningen i alla fall. Och ibland kan det liksom gå att ändra det.
Ja.
Det är inte så hugget i sten som man tror kanske.
Nej, verkligen, men prata med dem. Jag tycker att det är just förklara att det här är liksom inte ett val du gör för att det är kul, utan det är just för att annars så kommer du bli jättedålig.
Ja, vi har en till fråga här.
Ja, Loella här. Tillbaka med pizzan.
Ja.
Jag frågade på pizzerian varför de tar det dyrare och får till svar att för det första är bottnarna mycket, mycket dyrare. Mm. Sen så har vi till de glutenallergiska så placerar vi bottnarna på speciala plåtar som också är ganska dyra att köpa in. Mm. För att de inte ska hamna på botten där du har vanliga pizzor. Mm. Det är ett bra svar, men det är ändå frågan är tillbaka. Är det okej eller inte?
Ja, alltså, det är klart, det är okej eftersom vi har fri prissättning i Sverige, så att man får ju ta vilka priser man vill för saker. Men det är fortfarande så att jag tror inte att man bedriver jättebra verksamhet eftersom det finns ändå ganska många med celiaki. Det finns ännu fler som äter glutenfritt liksom av eget val på något sätt. Mm. Det finns många som har olika sjukdomar som märker att de är bättre av glutenfritt och väljer det. Och jag tror fortfarande att man kan prata om det sociala grupper och tipsa om företag som tar alldeles för mycket pengar för att folk sen kan komma dit och klaga. Ju fler som hör av sig tror jag att de kan faktiskt till slut sänka priserna och vara lite rimliga.
Ja. Vi har en till fråga från publiken.
Ja. Jag heter Frida. Jag undrar, är det vanligt att man har laktos när man har celiaki?
Att man har laktos om man har celiaki? Är det vanligt att man har laktos om man har celiaki?
För i början, alltså om man har så här, obehandlad celiaki, så är det väldigt vanligt. För det är laktas. Nu får jag se om jag säger allting rätt här. Jag är inte forskare, så att jag är inte sjukvårdsutbildad heller. Men laktaset som bryter ner laktosen som finns, som man då inte tål, det sitter på så att tarmluddet som man då när man har celiaki, så blir det liksom, det växer ihop av inflammation så att det kan liksom inte ta upp så mycket näring. Man tappar bort sin laktas mer eller mindre, så att man kan inte heller bryta ner laktos. Men när man då blir frisk från sin inflammation så liksom öppnas det upp igen och man kan ta upp mycket mer näring. Laktaset fastnar eller sitter fast igen och hjälper till att bryta ner laktos. Så att oftast när man har blivit så att när tarmen funkar som den ska, så brukar man tåla laktos igen. Så att om det är så att man har märker av att man har laktosintolerans och alltid mår dåligt av det, då kan man ju, kan vara värt att kolla upp med en dietist om man faktiskt håller sin diet. Det kanske är så att man har någonting i sin diet som man tror är glutenfritt, men som visar sig kanske vara gluteninnehållande. Så att jag skulle säga, om man har laktosproblem och har celiaki, så prata med en dietist.
Vi har en till fråga här borta.
Hej,
hej.
Elsa heter jag.
Hej.
Jag undrar med ärftligheten och celiaki, för jag har bara så här siffror som jag läste för länge, länge sedan om ärftlighet, så jag undrar lite, vad säger man nu för tiden, om ni vet det?
Tack!
Ja, jag skulle säga att det är någonstans mellan 10-15%, eller 10-20 till och med, sett, procents högre chans att få celiaki om man är nära släkting med någon som har celiaki. Och då är det liksom alltså, ett steg ifrån mer eller mindre, att man är liksom syskon eller föräldrar eller möjligen mor- och farföräldrar. Då är det så mycket så här. Och sen säger man att så här, andelen i befolkningen i Sverige som har celiaki, då räknar man att det är upp mot 3%. Och av dem så har runt 2/3 eller mer har inte fått diagnosen nu. Och mycket är ju för att de inte har de här typiska besvären som liksom mag-tarmbesvär, utan att man har kanske depression eller att man har allt möjligt som kan hända när man får i sig för lite näring.
Ja, vi har en fråga där borta.
Hej.
Ja, hej.
Jag tänkte fråga, hur skulle ni rekommendera hur man kommunicerar sin celiaki till människor när man är utomlands där språket kan vara lite förhindrande?
Jag har ett jättebra svar på det. Man ska vara jätteöverdriven. Alltså verkligen så här, I get very sick. Alltså så här, överdriv som fasen. För att det viktigaste är att de förstår. Liksom. Och jag känner själv, så här, är man utomlands, man kommer förmodligen inte träffa de här personerna igen. Man kan vara lite så här jobbig. Liksom. Och det är ibland svårt att liksom, få fram rätt budskap. Så jag brukar verkligen så här, vara jätteövertydlig. Om jag känner att det är en jobbig situation så kan jag ibland be så här, en förälder eller en kompis typ så här, kan inte du säga att det är du som har celiaki och vara den här jobbiga bara ikväll så kan jag vara det imorgon igen. Liksom. Och så bara switchar man tallrikarna sen. Men det finns ju också på i celiakiförbundets app, va? Eller det på femsidan finns det översättningskort som är väldigt bra. Där kan man skriva in, man kan inte googla fram det liksom. Typ så här, alltså celiaki, translate card. Där står det typ så här, hej, jag har celiaki. Det innebär att jag inte kan äta kornvete och råg. Det finns ofta i såser, pasta, bla bla bla. Och ska man välja vilket språk den ska översätta det till. Så då kan man visa upp det. Man känner sig ju lite fånig då och bara så här, hej, läs det här. Men det funkar ofta. Alltså särskilt i typ länder där det är inte samma bokstäver. Liksom. Då kan det vara lättare att bara visa upp liksom, en skylt så fattar de. För celiaki finns ju i hela världen. Sen är det ju mer eller mindre vanligt. Men det är inte som att man ska förklara liksom, ett helt unknown condition.
Nej. Och det är ett ytterligare tips om man ska åka någonstans där man så här, inte är säker på hur man kommunicerar generellt. Så kan man kontakta Sveriges ambassad i det landet och be dem om hjälp att så här, hej, den här informationen skulle jag vilja översatt för jag ska åka på semester här.
Kan man göra så på riktigt?
Ja.
Vilken grej.
Ja.
Finns det celiakiförbund i alla länder? Kan man kontakta dem typ?
Det finns det inte. I Europa så har de flesta, det kan nog vara alla länder som har någon sorts lite celiakiförbund. Ett av de mer nystartade jag pratat med är Vitryssland, där de hade för något år sedan så var de 5 medlemmar i hela landet.
Ja, ja.
Men det ökar liksom, de blir fler och fler. Men det finns så här, kunskapen och utbudet ökar. De har typ inget glutenfritt heller, såklart, att äta där.
Jag kan också bara tillägga på det här att om man är typ i USA, där är det lite skillnad. Jag har själv bott i USA och det är, där ska man inte dra på. Där ska man tvärtom nästan underdriva. För där är de ju så rädda för att bli stämda. Så att om man säger typ så här, I'm gluten intolerant. Typ. Och de bara, okej, okay, oh my god. Så här, frågar de ofta typ så här, är det preference eller allergy? Typ. Och då sa jag först alltid allergy och bara så här, no you can't eat here typ. Och man bara, aha, men jag ser ju era sallader här liksom. No, I'm sorry. För då är de så rädda att det ska vara någon kontaminering. Så där kan man vara lite mer chill liksom. Där behöver man inte dra på. Kan vara tips.
Jag kan också bara lägga till att glutenintolerans som man brukar säga i Sverige, celiaki är klart bättre.
Ja.
I utlandet så är glutenintolerans kan vara typ att man är lite glutenkänslig, att man inte gillar gluten. Celiaki, celiac disease heter det på engelska. Så att celiac disease, varianter på det funkar i hela världen. Men just glutenintolerans bör man inte använda.
Nej.
Inte här heller. Bättre med tydlig celiaki. Det är en sjukdom.
Ja.
Glutenintolerans
betyder olika saker typ.
Ja, det har väldigt olika betydelser i olika länder.
Ja. Vad säger vår producent? Ska vi dra igång glutenmyten? Vi har ju ett inslag i vår podd som vi kallar för glutenmyten.
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 Dagens glutenmyt lyder, om man inte har några magbesvär, då behöver man inte testa sig bara för att en nära släkting har celiaki. Det är typ ett påstående slash fråga. Men så här, man har en släkting som har celiaki, men jag själv har inga magbesvär, bör jag testa mig eller inte? Liksom.
Det här är en fråga som inte är helt ovanlig faktiskt.
Mm.
Det är många som då, och det är fortfarande här att de flesta kommer, så här, tänker att celiaki är magbesvär, ingenting annat. Och det är ju tyvärr inte sant. Och sen är det ju så att, som jag sa tidigare också, att man har ju en ökad risk att få celiaki om man har en närsläkting som har det. Så att man får räkna med i alla fall 10% hög risk och kanske liksom uppåt. Så att jag skulle säga, har man en släkting som har celiaki så gå och testa dig. För du vet ju liksom inte, du kanske har varit trött hela livet. Det kanske är celiaki. Eller så är du bara trött. Alltså det är så här, du vet inte riktigt vilket som är ett symptom på celiaki. Och de symptomen kan vara allting mer eller mindre. Så det är jätteklurigt. Så att det är så här, alltid bättre att ta ett blodprov och få veta så att men ser det bra ut. Och då kanske man inte måste gå vidare.
Ja, men typ så här, när jag fick min celiaki så testade sig alla i min familj.
Ja.
Och ingen hade celiaki. Är det, nu har det gått jättemånga år.
Ja.
Är det, behöver de testa sig igen?
Jättebra fråga tycker jag.
Ja, de sitter också i publiken så det är lite extra kul.
Då är det så att när man kollar på celiaki så det man vet mest om det är barn För barnläkarna i Sverige har de har hyfsat bra koll på celiaki. Tyvärr inte alla. Många barn får inte diagnos i tid, men många får ändå diagnos liksom hyfsat snabbt. Och då har man bättre koll också på liksom då, symptomen och sånt där. Och då ser man det att oftast så får man liksom sin sjukdom och diagnos innan 12 års ålder. Och sen så är det fortfarande folk som får celiaki som bryter ut efter 12 år upp till liksom 18. Sen släpper barnsjukvården dem. Och sen går de över till vårdcentralerna. Och där är det tyvärr inte någon som vet vad som händer. Utan i vårdcentralerna för vuxna, där är det liksom ett svart hål för oss, tyvärr. Och då är det ändå så att många får sin celiaki vid helt olika åldrar. Jag tror att det är runt 50 år så är det också liksom en liten ökning i hur många som får celiaki.
Jaha.
Så att det är vanligare att få liksom när man är 50 än när man är 40. Och sen är det fortfarande, det finns många som får när de är 85 så får de diagnos. Det tråkiga är ju då att många som får det som vuxna har gått och dragit på det här kanske hela livet. Medan andra faktiskt får det när de är 50.
Just det.
Så att jag skulle säga att man är inte safe för att man testat sig en gång och inte hade celiaki. Särskilt inte om man har en nära släkting som har det. Utan då har man fortfarande livet igenom en större risk för celiaki. Så att det kan aldrig vara fel att gå och testa sig någon gång ibland.
Det är sant. Så min pappa som fyller 50 igen som du är, han borde gå och testa sig igen.
Det kan jag inte, om han inte mår toppen bra.
Ja, jag ska tipsa dem.
Men det kan liksom inte skada.
Nej, det är sant.
Att ta ett blodprov.
Kan man alltid bara gå och säga att man vill testa sig för celiaki?
Jag skulle säga att man kan det, men då kanske de säger men ta och käka glutenfritt 2 veckor. Och sen så, tyvärr så är det ganska ofta så. Jag tror att det är oftare så för vuxna än för barn, helt klart. Men det är tyvärr ett alldeles för vanligt svar att de gör det. Så jag skulle säga, var lite jobbig då och säga att jag har faktiskt en dotter som har celiaki. Så att jag vill verkligen kolla att jag inte har det.
Det är bra.
Eller en annan släkting som har det då.
Ja. Bra, då har vi svar på den glutenmyten.
Ja.
Då börjar vi runda av för den här podden.
Ja.
Eller hur? Det var inget mer.
Nej.
Så otroligt kul. Tack för alla frågor. Tack för publiken.
Tack så jättemycket.
Tack för att vi fick komma. Ja.
Jätteroligt.
Vi hörs i säsong 2 av Glutenpodden.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Tack.
Tack så mycket.
Glutenpodden med Smilla Loop producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Gluten Free, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.